Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Jaha, då var vi i rutan igen och i folks hörlurar. Hallå Ingrid.
Hallå Maria, hur mår du idag?
Det är okej, okay. En konstig snabbt påkommen förkylning, men annars så reder det sig nog själv då.
Jo. Det går lite upp och ner i det där sorgarbetet. Så att, men det är okej, okay. Men jag har inte sån här sprudlande energi. Men vem vet, jag brukar ju kunna komma igång.
Alltså det lustiga är att varenda gång du och jag säger åh, ska vi klara av att göra programmet idag, vi har så låg energi och vi, du vet, vi har inte bra av vilka, så brukar det ändå, när vi väl är igång, så ja, då bara kör vi.
Ja, då glömmer man tid och rum.
Får hoppas att det är så idag också.
Och vad gör man då? Jo, då ger man allt för Sverige. Och då kom jag på att vi kunde prata någon minut om den nya säsongen av Allt för Sverige som drog igång på Sveriges Television igår.
Ja, jag följer inte det lika slaviskt som du, så att jag snubblade över det av en händelse och blev genast indragen, som man ju blir av sådana där dokusåpor liksom.
Ja, men alltså, jag tycker ju det är helt fascinerande att Sveriges Television överhuvudtaget visar det här programmet. Och det tror jag beror på att det är så populärt att de får höga tittarsiffror. Men varför tycker jag det är konstigt? Jo, för att det visar ju betydelsen av att höra till ett visst folk, en viss geografisk yta. För de här amerikanerna som kommer till Sverige, det är samma reaktion från alla. Bara de sätter foten på svensk mark så börjar de gråta. Och de liksom, åh, jag känner mig så hemma här och naturen och allting är så fantastiskt. Och så får de reda på sina släkthistorier och så gråter de igen.
Och också är det många av dem som direkt säger, åh, nu förstår jag min far mycket bättre, eller min morfar eller vem det nu är liksom.
Yeah.
Nu, jag känner mig så nära honom eller henne nu, den här liksom släktingen då, invandrade släktingen. Och även, det var ju, vi fick ju en ny favorit igår i form av Mats.
Ja, han var ju så söt, ju en 22-årig pojke med långt hår och så som en rocker. Nej, men det som var så fint med honom var ju att han hette Mats och hans bröder hette Leif och ja, vad det nu var, något annat nordiskt namn. Och hans pappa hade egentligen velat döpa dem till Oden och vad det nu var för någonting, men det gick inte mamma med på. Det var på pappans sida, det var svenskt.
La hon vet och mamman.
Ja. Precis, men han hade ju dessutom pluggat på svenska innan han kom till Sverige. Så han kunde ju uttala ortsnamnen och sådär när han läste sin släkthistoria.
Ja, han var oerhört, och han blev så rörd. Han var på någon kyrkogård där och kollade på någon gravsten till då någon jätte...
Farfars farfar.
Ja, exakt. Men det jag tyckte var allra liksom mest rörande var att han sa att jag aldrig stått min pappa så nära. Men nu så känner jag att det här för oss samman mer, den här grejen. Liksom.
Och det är ju just det. Det är ju så, alltså, det visar ju så tydligt att människor vill vara med sin egen grupp och att människor också är väldigt mycket bundna till en viss geografisk plats. För att även om jag inte tror att så många av dem sen flyttar till Sverige, så är det helt uppenbart att det händer någonting djupt inne i dem när de sätter foten på svensk mark, vilket ju inte händer andra som kommer hit.
Nej, och jag tror framförallt amerikaner känner sig ofta lite rotlösa. Du vet, de söker det här djupare. Det djupare sammanhanget liksom, som de kommer ifrån, vad de nu än har för bakgrund. Så att, det är väldigt...
Ja, därför att deras historia är så kort.
Precis, exakt. Och det här är ett jätte jättegammalt hus fick jag höra ibland när jag bodde i USA. Ja, det är 100 år! Om man bara liksom... Okej. Du, nu rivstartade vi så mycket så att vi har inte ens presenterat programmet ju. Vilket program nice. Det är. Vad är det här för någonting?
Det får du tala om för oss.
Det är nyhetshelgen nummer 33 med mig, Maria Selander, och min kollega Ingrid Karlqvist. Vi ska idag prata om ynkryggar till karslokar. Vilka de är, det ser ni ju på bilden som vi framförallt syftar på. Det är, och nu får han gärna anmäla mig för att förtala om han känner för det. Men det är Mattias Karlsson i SD. Och sen är det då Abubakar al-Baghdadi. Och han kan inte anmäla någon mer, tack och lov, eller göra någon illa.
Nej, jag tror inte att det kan räknas som förtal att man kallar någon en inkrig. Det är bara en åsikt. Det är inte att pådyvla någon någon slags kriminalitet eller något som kan skada anseendet.
Det är skillnad från vad han har gjort då. Men vi ska återkomma till detta. Och sen har vi den galna människan. Det kanske också är förtal att säga att hon är galen. Alexandra Pascalido, eller? Hon är åtminstone en patologisk lögnare.
Ja.
Och nu är hon igång igen. Hon har gång efter annan beslagits med olika lögner. Hon har plagierat texter och nu har hon gjort ytterligare en knäppgrej på Twitter som vi ska berätta för er om. Och sen blir det lite om galna kvinnsjukan. Vi kanske ska ta det redan nu så här i början av programmet. Det här med kvinnlig rösträtt. Du har ju fått rätt mycket skit för det, Ingrid, att du tycker att ska kvinnor verkligen ha rösträtt eller?
Alltså det är faktiskt så pass intressant att jag och en kollega planerar att skriva en bok om hur det har gått med 100 år av kvinnlig rösträtt. Och det är ju, vi har ju på oss till, tanken är att den ska komma ut 2021, då är det exakt 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Och man kan också säga om det att alla kvinnor fick faktiskt rösträtt före alla män. För det var inte förrän ett par år senare som män som inte hade gjort militärtjänstgöringen fick rösta. Så att folk tror helt felaktiga saker om det här med kvinnlig rösträtt. Men i alla fall så har jag ju pratat om det här några gånger. Och det är, det är för att provocera människor. Framförallt för att provocera kvinnor att förstå att de har ett ansvar för sitt eget folk. Vilket kvinnor tyvärr inte har. Och det är rent biologiskt. Men då är det så att det kom en väldigt intressant kommentar på någon artikel som jag... Ja, det var när jag hade hållit något föredrag om det här med att man borde slopa kvinnlig rösträtt.
Ja.
Och så långt efter så kommer den här kommentaren då. Och då skriver han så här: tyvärr är det enda lösningen. Kvinnans psyke har en mängd svagheter som gör henne... öppen för manipulation, något som redan visat sig oerhört ödesdigert flera gånger i historien. Förutom att de alltid varit först av alla att frivilligt kasta sig i ockupationsmakter och segrares famnar, det vill säga de som mördat hennes egen befolkning och våldtagit hennes döttrar, systrar och så vidare, så var det de som till exempel valde Hitler till makten. Det är bara att kontrollera fakta. Det står mycket mer, jag vet inte om jag ska läsa upp mer, men alltså, och det här jag menar att det är biologiskt, och detta, och det måste kvinnor förstå, för svenska feminister tror att det finns inga biologiska skillnader mellan kvinnor och män, möjligtvis det man har mellan benen, men för övrigt är vi helt likadana. Men det är ju så här, som vi har nämnt några gånger, att kvinnor har inte empati med andra kvinnor, utan kvinnors empati ligger bara hos barnen, medan män har då empati både med kvinnor och barn och med hela stammen, för det är männen som ska försvara stammen. Medan kvinnor tänker så här: oj, nu kommer det några större krigare. Det är de som vinner. Jag måste skydda mina barns liv. Och därför kastar hon sig i famnen på erövrarna. Och det må vara logiskt utifrån ett biologiskt perspektiv. Men det betyder ju samtidigt att om... när dessa kvinnor nu har gjort alla män till sådana feministfegisar, så finns det ju ingen kvar att försvara svenska folket. Och därför måste svenska kvinnor börja motarbeta sin biologi i den här frågan.
Jag tänker att ur ett evolutionärt perspektiv så är det naturligtvis så att naturen har tänkt sig att det är de starkaste hannarna som ska föröka sig hela tiden. Jag har tjatat om det innan och jag tänker dra upp det nu igen, det här med lejonen. Ja. Du vet, när en ny lejonhanne kommer in i flocken, när han besegrar den gamla lejonhannen och kör bort honom, det första han gör då är att försöka leta upp alla ungar som finns och döda dem. Honorna försöker gömma dem först. Och när de, för det misslyckas alltid, så, och när, de väl, när han väl har hittat dem så dödar han dem, och då börjar honorna löpa med en gång. Så är det. Ja. Det är så det ser ut i lejonflocken. Och det var riktigt tufft när jag såg det första gången i någon sån här naturfilm. Jag uppfattade det som så vidrigt, liksom. Hur honorna först sprang omkring liksom, och försökte gömma ungarna och hjälpa, liksom, och måste skydda ungarna. Och sen i samma sekund som han har hittat dem och dödat dem så börjar de löpa, lägger de upp sig liksom.
Ja, jo men alltså det är ju därför att allting levandes högsta intresse är att fortplanta sig. Det är det som är själva poängen, det är så vi människor är konstruerade. Så tror vi att vi är så moderna, vi tycker att karriären är viktigare än barn och bla bla bla. Men när det kommer till skarpt läge så är det biologin som råder, och det är därför, ja, nej, det ska bli kul att skriva en bok om vad egentligen kvinnlig rösträtt har för med sig.
Det ser vi fram emot, och att du får utveckla ditt resonemang mer, för att ofta så rycks det ur sitt sammanhang, folk Ingrid Carlqvist är inte klok, hon tycker inte att kvinnor får, och så, du vet, så får inte folk något sammanhang i varför du har sagt så och hur du menar, så, så en bok är nog en jättebra idé för att utveckla de tankarna mer. Du, Jelly Bean Generation pratade du om.
Ja, det var ju helt tokigt. Jag var så, jag blev lite stressad där och så, men alltså det var, hon kallar sig Jelly Bean Jen, fast med G, så det var därför Jen brukar ju vara kort för generation. Men så jag tänkte att nu har jag letat upp länken så man kan se den här svenska tjejen som pratar fantastiskt bra engelska, men man hör ju att hon är svenska, och hon säger vid något tillfälle när hon säger fel, oh sorry, this is not my first language.
Men hon pratar mycket om Greta.
Ja, och den har setts av, ja, jag vet inte hur många, hundratusentals människor, kanske till och med över 1 miljon. Så, och hon har gjort fler, men jag har bara sett den enda. Men jag ville bara säga att nu ligger länken där om man vill stifta bekantskap med Jelly Bean Jen.
Ja, gör gärna det, även om vi är lite sådär kludna till YouTube, så ja, låt gå för dig då. Du, igår hände det ju en jäkla otäck grej med vår vän Rasmus Paludan.
Väldigt obehagligt. Det är ju så här att det pratade vi väl om här om veckan, att han blev stoppad från att hålla stämma på något hotell på Fyn. Att polisen sa att nej, de fick inte vara där. Och nu har han då satt igång ett flertal demonstrationer mot polisen för att protestera mot att polisen hindrar ett politiskt parti från att hålla stämma.
Ja.
Och igår så var de någonstans i Köpenhamn, jag minns inte var det var, men det var väl Nørrebro-trakten där någonstans.
Tingbjerg.
Ja, just det.
Jag vet inte om det säger dig någonting.
Jag känner igen det, men jag vet inte var. Inte jag heller. Men i alla fall så hade han ju knappt börjat prata där förrän det bara virvlar fram sådana rejäla smällare. Danskarna kallar det för kanonslag. Det är inte kanonskott.
Ja, men det är väl det som vi i Sverige brukar kalla för bangers.
Ja, just det. Ja. Sådana som smäller riktigt
rejält.
De är
väldigt kraftiga pjäser, alltså.
Och de kom tydligen över något annat tak, så att de stod en bra bit ifrån, så att det slutade med att polisen fick ju slita honom därifrån och köra honom till något safe house någonstans. Och jag har försökt få kontakt med Rasmus, för jag tänkte det kunde vara kul om vi kunde få en liten kort intervju med honom, men han har inte svarat mig ännu, så att vi får hålla lite på det. Men jag hoppas att vi ska kunna göra någon uppdatering, och så hoppas jag att det blir så att han får hålla sin stämma inne på Christiansborg, det vill säga danska riksdagen. Det är faktiskt folk som har pratat om att bjuda in honom och hans parti dit.
Okej. Ja, och det är ett bra ställe. Vi har ju faktiskt haft möte där. Det är ett bra ställe att hålla kontroversiella möten på, därför att säkerheten är så rigorös och själva byggnaden är liksom helt som ett fort.
Ja, så att, men det kräver ju att det är någon folketingsledamot som bjuder in. Men det är Dansk Folkepartimedlemmar som har sagt att de kan tänka sig att göra det. Vi får se hur det går med det.
Ja, och om du hör detta, Rasmus, så hoppas du är okej. Hör gärna av dig och berätta hur läget är. Det här med plastpåsar som vi pratade om i senaste podden. Det är ju en följetong som liksom, och det är en grej som folk tydligen aldrig tröttnar på att prata om på sociala medier.
Nej, det är inte konstigt, därför att det är så bizarrt på så många sätt. Alltså, och det är någonting som påverkar alla. För alla handlar vi flera gånger i veckan. Oh. Och de flesta av oss har inte någon Dramaten eller går inte runt med stora tygpåsar och sådär. Utan det, ja, man köper ofta plastpåsar. Och det är ju inte länge sedan det var gratis med plastpåsar. Mm. Och nu har jag förstått att plastpåsarna är det som butikerna drar in mest på.
Jaså, är det så? Jaha. Mm. Ja, nej,
och alltså nu den... vill staten också ha del av denna kaka ju. Och har bestämt att det från och med nästa år ska det bli skatt, plastskatt.
Och tydligen var det Liberalerna som föreslog detta från början. Det var inte vi riktigt medvetna om när vi pratade om det häromdagen. Vi trodde ju, utgick ifrån att det här var ännu ett ding-dong-förslag från Miljöpartiet. Men det är Liberalerna som har kommit med den här idén från början.
Ja, men det verkar ju, och det är ju nästan ingen som känner till detta, och det är ju faktiskt en liten scoop som alltså Chang Frick gjorde på nyheter idag, att ja, från början är detta ett liberalt förslag som fördes in i januariöverenskommelsen, JÖKen. Men nu när det lades fram från regeringen så var det Per Bolund, Miljöpartiet, som förde talen. Det är bara Per Bolund som har uttalat sig om det här. Och det verkar ju, när nyheter idag ringer upp Liberalerna, så är det ju ingen som vill kommentera det. Så de verkar inte vilja stå för det här. Det kan ju vara att de har bytt partiledare. Jag vet inte, men de vill inte kännas vid att det är deras förslag.
Och det är så galet. Alltså de allra flesta människor genomskådar vad det här handlar om egentligen. Nämligen att, precis som du sa sist, pungslår svenskarna på ännu mer skattepengar. Vi bara fullständigt alltså knäar under vikten av alla skatter som vi är pålagda. De flesta vet ju inte ens om hur mycket skatt de betalar. Man tror liksom, nej, ja, men det är väl 30%. Nej, det är det inte. Det är typ 80% eller någonting i den stilen. Helt galet. Om man räknar in det som din arbetsgivare också betalar i sociala avgifter, så kallat.
Precis. Så att ja, och dessutom så visar det sig nu att Naturskyddsföreningen, som ju ska vara något av en expertmyndighet, eller nej, de är ingen myndighet kanske, men det är ju en förening som är experter på det här med miljö. De skriver så här: plastpåsen är ingen stor bov. Plastpåsar är inte gjorda av mjukgjord plast. Naturskyddsföreningen ser dem som mindre problematiska. Mm. I många länder fungerar återvinningen dåligt, och där är plastpåsar ett stort och ständigt växande sopproblem. Det är inget problem här, därför att vi bränner upp dem.
Ja, detta förstår ju var och en, eller hur? Det stora problemet är ju all plast som släpps ut i havet i tredje världen, eller det är väl framförallt i Asien. Det är fem länder: Kina, Indonesien, Thailand och ett par till, som liksom står för 90% av alla utsläpp i plastutsläpp i haven i världen. Så att det borde ju vara liksom där man börjar. Men då menar ju då bland annat Miljöpartiet att nej, men om vi föregår med gott exempel, precis som att kineserna plötsligt skulle drabbas av ruelse och liksom dåligt samvete, och kolla, svenskarna, de släpper inte ut. Alltså nej, jag tror inte det. Alltså jag tror de skiter rätt högaktningsfullt i huruvida vi använder tygpåsar eller inte. Det här vi pratar om, ett land där man håller på att starta upp hundratals nya kolkraftverk totalt i strid med allt miljötänk som överhuvudtaget finns. Tror ni verkligen de bryr sig om huruvida vi använder plastpåsar och sugrör i Sverige eller inte? Nu får ni komma igen alltså.
Ja. Nej, det gör de naturligtvis inte. Men vad ska de då med alla dessa skattepengar till, Maria? Jo, då kan vi ju läsa på Fria Tider. Jag slängde in den länken alldeles nyss, för den kom ut nu här från stund sen. Att den statliga sajten sweden.se, som görs av Svenska institutet, som är en myndighet som är väldigt bekymrad om Sverigebilden, där marknadsför man Sverige som en plats dit invandrare kan komma för att få väldigt generösa bidrag. Bland annat påpekas det att Sverige erbjuder vård och tandvård, uppger TV4 Nyheterna. Det är faktiskt TV4 som har gjort den här grejen. Och de har även ringt upp Ulf Kristersson, som då säger att nej, det här är helt orimligt. Det skickar helt fel signaler om vad Sverige ska vara för ett land.
Ja, inte minst med tanke på att den egna befolkningen inte har råd att gå till tandläkaren till exempel.
Precis. Alltså mm. detta är ett sånt förräderi så att jag blir helt... Men det här är inte nytt. Jag vet, detta har de hållit på med i många år. Det har funnits massor med sådana här sajter där man lockar människor. Man lockar tredje världen till Sverige med att tala om hur mycket pengar de får när de kommer hit. Och att de typ inte behöver arbeta. För det finns bidrag.
Det här är sånt som liksom gör att man sträcker sig efter sin blodtrycksmedicin som man kanske inte ens äter. Förutom när man läser svenska nyheter. Mm. Jag ser här att någon Per Arne Wikström från Svenska institutet säger till TV4 Nyheterna. Alltså, att vi försöker berätta och informera om att Sverige är ett välfärdsland. Det har jag inga problem att skriva under på. Han påpekar uttryckligen att ett syfte med informationen är att skapa intresse för att få människor att invandra till Sverige. Behöver vi verkligen skapa mer sånt intresse eller? Vad jag?
Nej men det är helt sinnessjukt. Det är helt sinnessjukt. Alltså det är alla, alltså till och med de mest rabiata, alltså Miljöpartiet och Centerpartiet tycker väl ändå att det kunde liksom plana ut nu liksom. Att det finns väl ingen som tycker att vi ska skapa ett intresse för att invandra till Sverige. Och om vi ville att folk skulle invandra hit, då skulle vi naturligtvis vilja ha sådana som är totalt ointresserade av bidrag. Sådana som är högutbildade, produktiva, kan gå in och starta företag och vad det nu är för någonting. Så alltså, det är så uppenbart att man vänder sig till människor från tredje världen som man ska ge pengar till. Man ska ge svenskarna skattepengar till dem. Sen frågan om varför, det är en annan fråga.
Ja, det är en gåta vi inte lär kunna besvara här idag. Men vi återkommer ju till det hela tiden. Att hur absurt får det bli? Hade det varit så att det man var ute och vevade efter var att få hit kompetent folk som kan fylla, du vet, alltså fullgöra en uppgift på arbetsmarknaden, till exempel inom IT-branschen som vi brukar prata om då. Det hade varit en sak, men vad har vi för nytta av analfabeter från tredje världen? Jag förstår inte ens hur kan man ens börja försvara det? Alltså, mer än att okej, alltså argumentet skulle vara då att det är synd om dem. Det är jättetråkigt att bo i Somalia eller Afghanistan. Det är ett argument som jag kan... Alltså jag håller inte med om det, men jag kan säga att det är ett argument man kan ha liksom. Men att påstå att de människorna skulle bidra med någonting, det förstår jag inte ens om man kan börja göra alltså.
Nej, men alltså de har ju påstått det så länge. Jag menar, kom ihåg kompetensregnet som kom 2015. Så jag menar, det är ju bara tills för något år eller två år sedan som man började prata om att det egentligen... är analfabeter och att ingen av dem kommer ut på arbetsmarknaden med några få undantag. Men jag vill slå ett slag även för Swebb-TVs lördagsintervju med Leif Östling. Du vet, Leif, vad fan får jag för pengarna? Östling.
Vilken cool. För detta
chef för Scania. Och det verkar vara en alltså otroligt kompetent och intelligent och klarsynt man. Och bland annat så säger han så här: vi hade ett antal somalier i Oskarshamn, alltså en Scania-fabrik där. Det var närmare 100 stycken. De grejade inte det hela. Dels att man var tvungen att komma i tid, det var man inte van vid. Dels att jobba ihop i team, det var man inte heller van vid. Av de 100 var det bara 10 som orkade stanna. Övriga gick ut i arbetslöshet igen. Mm. Och då pratar vi om en bilfabrik.
Ja. Alltså, vi pratar inte om hjärnkirurgi eller...
Nej, du ska inte sitta och liksom designa bilarna eller någonting sånt. Men problemet är ju att även fabrikerna, det som vi försåg som man kunde gå från gymnasiet rakt ut i en fabrik, så är det inte längre. Det är hög teknologi även på fabrikerna. Du måste alltså kunna styra processer. Mm. Ja. Du måste förstå hur det här fungerar och du måste kunna jobba i team.
Absolut. Det är nästan inga, nu är vi ju där igen, vi har nämnt det innan men vi kan ta det igen. Det här med så kallat enkla jobb, det existerar inte i Sverige idag. Det existerar inte, till och med alltså, om du tar det enkla så du kan tänka dig, städa eller jobba på McDonald's eller vad det nu kan vara. Det för det första så krävs det personlig kompetens, liksom, alltså, vad heter det? Alltså social kompetens, att du kan samarbeta med andra. Och för det andra så krävs det ju liksom att du kan organisera ditt arbete, att du kan, det är inte enkelt egentligen. Jag tänker på det varje gång vi är och handlar på McDonald's eller Burger King, liksom, att jag beundrar de människorna som jobbar där, för jag hade inte pallat med i deras stressen, alltså.
Nej.
Och det kräver ju liksom att man, som sagt, man organiserar, att man klarar av att organisera sitt arbete, att man klarar av att planera och så vidare. Så det är så jäkla enkelt, vet inte jag om det är att jobba där. Alltså.
Nej, och vi tycker att en väldigt enkel sak är att komma i tid till jobbet, men uppenbarligen är inte heller det enkelt för vissa människor.
Om du aldrig någonsin, vad jag förstår så är det ganska vanligt att man inte ens kan klockan i Somalia.
Nej,
så om du aldrig har liksom bryta om det, eller alltså, kommer det från det stället att där du inte ens kan klockan, så är det klart att, och jag menar, man behöver inte åka så långt söderut som Afrika för att hamna på ställen där tiden är mindre viktig än vad den är i Sverige.
Mm. Ja, oja.
Vi är väldigt, väldigt sådär liksom, alltså noga med det, att man ska komma i tid och så. Det räcker att man kommer ner till typ Italien eller Spanien eller Frankrike, så är de mycket mer sådär, ja, det är inte så viktigt.
Har jag berättat om när jag var i Mexiko med en väninna och skulle läsa spanska på en skola där. Och så en dag så blev vi hembjudna till rektorn som skulle ha något cocktailparty. Vad trevligt. Ja, det är klart. Vi kommer. Nej, så vi kommer. Ja, klockan 8. Ja, vi står ju där en minut i 8 finklädda och ringer på dörren. Och det tar jättelång tid. Och till sist är det någon hembiträde eller någon som öppnar dörren och tittar på oss. Ja. Ja, vi skulle på fest. Och herregud, kommer ni redan?
Då ser de i duschen typ, eller?
Ja, för det var liksom klockan 8, då kommer man 9.
Ja. Jo, nej.
Alltså, och vi tycker ju det är helt koko. Varför säger ni 8 om ni menar 9?
Nej, men än en gång, där är det Sverige som utmärker sig i förhållande till övriga världen. Mm. Vi är, eller åtminstone Norden, det är vi som är väldigt, väldigt noga med att passa tid, och i övriga världen är man inte det i olika utsträckning. Allt ifrån då Gambia maybe time, du vet. Mm. Alltså i liksom Afrika, där det liksom är helt hulabaloo. En fotbollsmatch, landskamp som ska börja klockan 7 kan lika gärna börja klockan 9. Och det vet alla, så det är ingen som kommer klockan 7 liksom.
Nej, men jag menar att det är vi som har det bästa systemet. För det handlar ju om respekt för andra människor och deras tid.
Absolut.
Att liksom komma du vet, hasande in 2 timmar för sent. Nej,
jag har jättesvårt för folk som kommer för sent och missbrukar andra människors tid på det sättet. Det är arrogant, och det liksom säger, det signalerar att min tid är viktigare än din tid.
Exakt. Så, och hur kan man då tro att människor som har det här Gambia maybe time som sitt rättesnöre ska bli uppskattade i Sverige av svenskarna?
Jag vet inte. Jag vet inte riktigt. A, tror de det på riktigt? Och B, i så fall beror det på att de är så dåligt pålästa att de inte vet att man i till exempel Afrika skiter i vad klockan är. Hallå?
Nej, men det hänger väl ihop med det här att de tror eller låtsas tro att så fort liksom folk sätter foten på svensk mark så blir de som vi. För vi är världens bästa folk, och om de inte blir det ögonblickligen så kommer de väldigt snabbt att förstå att det är mycket bättre att hålla tider, och så blir de som vi. Alltså det är ju biologin igen. De tror att de kan liksom tvätta bort 100 generationers traditioner och sätt att vara, och så bara puff, nu är det svensk.
Och dessutom verkar de inte heller förstå att anledningen till att Sverige har blivit så framgångsrikt är just att vi är bland annat väldigt noggranna med att hålla tider, och alltså arbetsamma och tråkiga då, va? Men liksom fördelen med det är ju att då blir saker så mycket mer effektiva ju.
Ja, visst.
Ja. Du, vi går raskt vidare här nu till, hon är inte vår vän, så jag ska inte säga det. Alexandra Pascalidou. Mm. Vad håller hon på med?
Ja, alltså, nu var någon som skrev på Twitter att hon har kommit lite i skymunda nu för Greta och andra. Så att nu skrev hon på Twitter häromdagen, i helgen här, så här: kliver av flyget i Luleå och en blond, blåögd man ropar mitt namn. Jag vänder mig om med ett leende, och han fortsätter: du är så jävla dålig. Jag stannar upp, och han fortsätter förnedra mig högt. inför en massa folk som tyst tittar på.
Så fruktansvärt. Stackars Alexandra. Nu är det ju bara det att vi misstänker ju starkt att detta är SSIH. Det vill säga saker som inte har hänt.
Mm. Det är ju precis. Alltså nästa tweet som hon som liksom följer direkt efter är då: misstänker jag på alla andra som drabbas av liknande påhopp. Minoriteter, migranter och andra som avviker från normen och som vissa verkar tro att de kan hata fritt. Jag tänker på den omgivande tystnaden som borde brytas när någon utsätts. Höj rösten, möt människans blick.
Vadå normen? Alltså, och menar hon att det är norm i Sverige idag att vara blond och blåögd, så undrar jag om hon har rätt i det. Alltså. Vad säger du, Ingrid? Du brukar, eftersom du själv är blond och blåögd, brukar ju du försvara er särart. Ni är ju ganska få på jorden i alla fall.
Ja, det är, så är det ju. Vi utgör ju inte ens 1% av alla människor på jorden.
Och men frågan är om blonda och blåögda svenskar ens är majoritet idag i Sverige?
Nej, det är tveksamt.
Jag är inte så säker på det. Alltså, för jag menar, den tiden är ju så länge förbi. Alexandra Pascalido, 2000-talet, ringde och ville att du skulle liksom uppdatera dig lite grann. Att folk överhuvudtaget reagerar på att någon har mörkt hår eller så. Jag tror aldrig det händer.
Nej, det tror inte jag heller. Och det är väldigt olikt svenskar att liksom bara vräka ur sig saker. Men jag kan ju gott tänka mig att någon skulle kunna säga du är så jävla dålig. Därför att man tvångsmatas ju med denna Pascalido. Hon är ju överallt i tv-soffor och hon skriver krönikor som hon har plagierat för andra. Och hon är så korkad och lögnaktig och dum i huvudet. Så det är väl klart att någon kanske tycker att du är så jävla dålig.
Ja, jag säger inte att det inte skulle kunna hända. Jag har själv varit med om när en vän, eller vad jag ska kalla henne, på krogen var ganska taskig mot skådespelaren Johannes Brost.
Mm-hmm.
Det var på gamla Tahonga, Ingrid, som du kanske minns, i centrala Malmö. Riktigt mycket speciell bar som fanns till för 10-15 år sedan någonting, när de slog igen. Alla kändisar har varit där och väldigt speciellt ställe. Och där stod jag hans bröst och då fick min vän ett bryt på honom och sa, bland annat kommer jag ihåg, att du är dålig, fattar du inte det?
Mm.
Och han blev skitarg, hans kompis bara stod och askarvade och förstod att hon var full och liksom bara ville provocera honom och sådär. Men frågan är ju, det intressanta här är ju egentligen, du är så jävla dålig, jag har ju ingenting med, du vet, att hon är av utländsk härkomst att göra.
Nej.
Är det rasism att säga att någon är dålig? Det kan det väl vara. Man kan väl inte tycka att Alexandra Pascalido är en dålig journalist bara.
Ja, visst, det är klart. Alltså, om hon nu har hittat på det här, vilket kanske rätt mycket tyder på att det faktiskt aldrig har hänt, så kunde hon ju åtminstone skrivit en värre förolämpning. Du är så dålig, din jävla svartskalle. Typ. För då hade hon, då hade ju kanske möjligtvis kunnat kopplas till rasism. Nu är det ju bara en person som är trött på henne och tycker att hon är en usel journalist.
Ja, det stinker brandmannen i Boden om detta, och det är en kille som heter, kallar sig Jocke på Twitter, som har svarat henne: Alexandra, jag satt på samma plan som du, gick efter dig från planet till utcheckningen, ingen ropade på dig och förnedrade dig, det gör du bra själv, men sluta ljug, det är lågt även för dig. Och så svarar hon då: vad hade jag på mig? Var är din biljett? Och så svarar han att jag har inget behov av att redovisa min flygbiljett för dig liksom. Och du vet, skitsamma liksom. Om du inte, men jag vet ju vad jag såg, ungefär så svarar han.
Ja, precis. Men den bästa kommentaren tycker jag ju har gjorts av Fylkes Allehanda.
Ja, okej, det har jag missat.
Ja, det står så här: journalisten Aluxigrot Pashgolidork säger sig ha blivit trakasserad av en man på Smule och hästterminal. Pashgolidork pekar särskilt ut att den alviske mannen var blond och blåögd. För det är ju också väldigt intressant att hon, alltså trots att, om vi nu säger att det har hänt, någon sa du är så jävla dålig. Varför är det intressant att han är blond och blåögd? Jo, det är ju därför att de här icke-svenskarna, de är ju helt besatta av ras och ögonfärg.
Hon är ju framförallt, och sen så tror jag det är så här också, att hon är så pass megaloman och alltså övertygad om sin egen förträfflighet, att hon kan inte tänka sig att någon skulle tycka att hon var dålig för att hon faktiskt är dålig.
Nej, just
utan det måste
det,
bero på att hon är utlänning.
Ja, just det, just det. Mm. Ja, alltså Katarina hade skrivit ganska bra om det här, men hennes sida ligger nere.
Nej,
så att,
den är uppe igen.
Ja, så jag tyckte precis, men jag fick inte upp någon.
Nej, jag fick upp den. Och rubriken är ilska över samhällsutvecklingen skapar reaktioner och hycklande kändisar riskerar att drabbas. Ja, det slår mig att i det nya grovt polariserade Sverige är ingen fredad från kritik, och det finns något lika befriande som logiskt i att människor faktiskt börjar sig ifrån. Mm. Kanske är det mångkulturens influenser som börjar påverka det annars så timida svenska folket så att de tar bladet från munnen. Tankarna drog igång i samband med en serie tweets av författaren Alexandra Pascalido där hon berättar om en obehaglig incident på Luleås flygplats, inom parentes, en incident vars autenticitet för övrigt ifrågasätts. Mm. Pascalido beskriver hur en blond blåögd man tilltalar henne med orden "du är så dålig". Pascalido ifrågasätter att ingen skyndade till hennes försvar och undsättning. Vidare twittrar hon att hon tänker på alla andra som drabbats av liknande påhopp. Enligt Pascalido, minoriteter, migranter och andra som avviker från normen, precis som du sa, ingen.
Ja, men alltså, och det här är så dumt liksom. För det första har vi konstaterat att säga till någon att du är så jävla dålig, det är bara en åsikt om den personens professionella utförande i sitt liv liksom. Mm. Så varför skulle det vara rasist? För det andra, varför skulle någon försvara det? Alltså skulle folk då bara säga, nej det tycker inte jag, jag tycker Alexander är jätteduktig. Alltså vad är det för dumhet? Och det är väl ingen som, varför skulle man rusa fram och säga det?
Att hon är inte alls dålig, eller?
Ja.
Nej, ja, i Pascalidos värld så skulle man nog göra det, för att säga att hon är dålig är ett rasistiskt påhopp. Du vet.
Eller är det helt enkelt så att det kan inte vara sant, för hon är ju så fantastisk.
Ja, ja, men det är det jag säger.
Ja. Att därför är det falskt och därmed måste det vara rasist. Ja,
ja.
Nej, det är så
precis,
dumt,
jag tror alltså att det är så resonemanget går, alltså. Mm. Mm.
Men jag säger precis som Katarina, antagligen har inte detta hänt, men har det hänt så är det faktiskt någonting positivt att svenskar börjar att säga ifrån.
Ja, ja. Ja, alltså hon är en mycket, mycket speciell människa, den här Pascalido. Alltså det går ju aldrig att riktigt bedöma sanningshalten i någonting hon säger överhuvudtaget. Hon har ju blivit, som sagt, beslagen med plagiat flera gånger. Och även att hon har hittat på saker. Hon,
ja, men kom ihåg när hon satt i TV4 inför
precis
valet.
Precis vad jag skulle komma
USA,
till.
Ja, och satt och påstod att republikanerna delade ut sprit och narkotika till de svarta för att de skulle glömma bort att rösta. Snacka om rasistiskt. Svarta är alltså så dumma så att om man ger dem sprit och narkotika så skiter de i att rösta. Det är vad Alexandra Pascalido tror.
Ja, det var Trumps folk som gjorde det enligt Pascalido. Ja. Du, apropå Trump, ska vi
just
komma
det
in på nästa ämne?
Ja, det gör vi. Ja. Inkryggarna, dit hör inte Donald Trump.
Verkligen inte, verkligen inte. Till och med min far, som har lite svårt för Trump, fick erkänna att han är en sjuhelsikes talare, för det första. Och för det andra att det här var en helt fantastisk operation som de har lyckats ro i land nu då. Det är ju nämligen så att USA har ju enligt uppgift lyckats knäppa Abu Bakr al-Baghdadi, som är IS-ledare. Ja. Det har ju ryktats i ganska många år om att han faktiskt redan var död.
Men eller åtminstone skadad och sjuklig och sådär. Men nej, det råder nog inga tvivel. Mina fåglar har bekräftat att operationen har genomförts och al-Baghdadi dog på det sätt som Donald Trump talade om. Ska vi se på klippet eller?
Ja, men jag tycker vi gör det. Jag har klippt ihop, han höll ett 8 minuter långt tal och jag har klippt ner det till 3 minuter. Så vi kollar på det.
Yep.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The United States has been searching for Baghdadi for many years. Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. The U.S. personnel were incredible. I got to watch much of it. No personnel were lost in the operation, while a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. The compound had been cleared by this time, with people either surrendering or being shot and killed. 11 young children were moved out of the house and are uninjured. The only ones remaining were Baghdadi in the tunnel, and he had dragged 3 of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it in addition. But test results gave certain, immediate, and totally positive identification. It was him. The thug who tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear, in total panic and dread, terrified of the American forces bearing down on him. Last night was a great night for the United States and for the world. A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. God bless America. Thank you.
Ja, det är fantastiskt. Han är väldigt, väldigt tydlig, och det är ju notera vad han säger på slutet. He died like a dog. Han dog som en hund. Det är den ultimata förnedringen, förlämpningen för en muslim. Som vi har konstaterat många gånger, de anser att hundar är orena, nästan lika illa som grisar. Däremot gillar de katter. Så att kalla honom en fegis som dog som en hund, det är liksom, han dödade honom en gång till.
Och det tyckte du, fast han hade ju sett på CNN, han är ju ultimata boomern, min far. Och där hade de tyckt att han var tvungen att liksom provocera dem ännu mer genom att säga så. Och så säger jag så här, ja men alltså nu är det så här att med Trump, för det första, att ingenting av det han säger någonsin är ogenomtänkt. Det kan verka så inledningsvis, och man kan tänka, åh gud vad sa han nu liksom. Men det är inte det, det finns en plan bakom allt han säger.
Ja.
Och han vill... han vill förnedra al-Baghdadi. Han vill att alla ska veta att han var en feg, ett fegt kräk som tog med sig 3 av sina egna barn ner i den här tunneln. Och för övrigt så kan man konstatera att Osama bin Laden gjorde någonting liknande. Han tog sin 15-åriga fru som mänsklig sköld när de knäppte honom.
Ja, så det är sannoliken inkryggar. Ja, men det finns en annan... alltså viktiga aspekter av det här, därför att muslimer av den här sorten, IS-krigare, slaktare, de älskar ju döden mer än livet. Att dö som martyr är bara någonting fantastiskt och hade stärkt det som finns kvar av Islamiska staten. Så att förnedra dem på det här sättet och liksom låta hela världen få veta att han försökte skydda sig genom barnen och att han sen small av sin egen för att han var för rädd för att tillfångata oss. Det sätter martyrglorian på sned. Och det var det han ville uppnå.
Mm, då kan man argumentera, Ingrid, som du vet, att de här extremistiska muslimerna, i deras värld så kommer även barnen att komma till paradiset. Så det är ju ingen fara att han sprängde de tre i luften. Liksom, för det blir bara jättebra för dem i nästa värld. Ja. Och allting för dem handlar ändå om nästa värld. Det här livet är helt ointressant. Det är liksom paradiset eller helvetet. Det är det allting går ut på. Mm. Men det är också så här som jag sa till farsan. Menar du att IS-människorna skulle vara mer rimliga om vi inte provocerade dem, eller? Är det det du menar? Mm. Vi pratar om psykopater. Alltså vi pratar om fullständiga galningar som bränner människor levande i burar och gräver ner barn, levande, våldtar barn. Alltså det är det mest groteska du överhuvudtaget kan tänka dig. Alltså, menar du att om vi beter oss lite civiliserat mot dem så ska de uppföra sig bättre? Eller?
Ja, men då är vi tillbaka på Bamse-syndromet. Om man är snäll mot dem som är dumma så blir de också snälla. Nej, det är inte så det fungerar med hardcore islamists.
Inte alls. Och Trump gör helt rätt om du frågar mig. Det var, se gärna hela hans tal. Det var fantastiskt. Jag fick gåshud. Och det kändes, jag är inte sådär hemlysten av mig och jag brukar inte tycka liksom, sådär. Men just i det här fallet så det kändes gött, alltså. Det gjorde det, jag ska villigt erkänna det. Och just att han tryckte på det, han dog som en fegis, han blev jagad av hundar, du vet, in i den här gången. Det enda man kan känna är ju liksom att man har dödsångest för barnen, men att han
det är hans beslut.
Att han själv grät och kved och ropade och hade dödsångest. Yes!
Ja, och då har jag pratat med fåglarna och det var en sak jag inte förstod i det här. Att han sprang då ner med tre barn i en tunnel. Men de visste att det var en återvändsgränd. Så hur kunde de veta det? Hade de varit där i förväg och liksom sett till att den här tunneln tog slut? Ja, sa fåglarna. Absolut hade de det. Så de visste ju att när han sprang ner den vägen så skulle han inte komma någonstans. Och då skickade de tre hundar. Och alltså notera att Trump säger "we sent the dogs". Men sen när det var presskonferens, alltså när de fick ställa frågor efteråt, så frågade de, var någon som frågade hur gick med hunden, och det var det första jag frågade en av fåglarna, hur gick det med hundarna?
Klarade hundarna
så. Ja. Och då så säger Trump så här att en hund blev skadad och fick föras liksom tillbaka så. Men sanningen är att det var 300, två dog och en skadades. Och det är ju lite sorgligt, men det är inte helt sant att de inte hade några förluster. Men det var inga mänskliga förluster.
Inga amerikanska människosoldater kom till skada.
Precis.
Nej, men, och det är ju också så här, jag tycker det är så intressant, Inge, för du sa att en av dina fåglar hade kvittrat om att det var Abu Bakrs, en av hans hustrur som hade förrått honom.
Men det är ju Aftonbladet som har skrivit av New York Times. Och det är liksom, alltså nu har de lagt ut en artikel i Aftonbladet som jag har lagt länk till här. Där liksom, det står så här, Trumps beslut nära att förstöra operationen mot Baghdadi. Där de dels upprepar det här att det skulle vara en fru, att amerikanska styrkor hade tillfångatagit en av fruarna och att hon hade då berättat alla hans gömställen och så, men sluta, du tror väl inte att Abu Bakr al-Baghdadi skulle sänka sig så att han talar om för en kvinna var han hade sina gömställen. Bullshit.
Men det naturligtvis är det en mullvård och det är ju därför de säger så. Då får de väl inte spräcka dens.
Ja. Kanske. Visst, jag menar det är mycket möjligt att New York Times har fått den här historien planterad av Vita huset. Därför att de vill att folk ska tro. Och det är någonting folk gärna kan ta till sig. Jaha, det var så det gick till. Men det här är alltså 5 månaders en 5 månader lång operation där man har liksom, du vet, hittat stället, haft under liksom kontroll, lyckats gå in och liksom täppa till tunneln, så hade så noga förberett och helt makalöst att man lyckades genomföra det helt utan förlust förutom 2 hundar. Men då måste ju Aftonbladet och det är alltså då också New York Times, det är så att nu uppger New York Times att presidentens tillbakadragande av styrkor i nordöstra Syrien i början av oktober höll på att omkullkasta hela operationen. Det abrupta beslutet ska ha tvingat Pentagon att snabba på planerna för den riskfyllda nattliga räden mot IS-ledaren. Alltså, ursäkta, ni vet Dawood som har skrivit den här artikeln. Tror du på fullt allvar att Donald Trump inte diskuterar såna här saker med sin stab och sina militärer? Alltså, är ni helt dumma i huvudet? Men nu är det ju det att nu har han fått en sån framgång med detta. Nu måste den ryckas ur händerna på honom.
Mm. Mm. Ja, och vi ska komma ihåg att ni vet Dawood tycker det är roligt när män får penisen avhuggen ju.
Exakt, jag har jobbat ihop med henne.
Snabbt berätta den storyningen.
Ja, jag ska bara berätta att den första gången som jag träffade henne, då var hon vikarie på Aftonbladet och hon hade skrivit en artikel och jag jobbade som textredigerare och jag hade fria händer att skriva om hur mycket som helst och jag skrev om hennes text i oigenkännlighet. Det fanns ingenting kvar när den kom i tidningen och då kom hon, då var hon ganska ung och spak och sa, åh vad bra det blev när du hade skrivit om den, tack så mycket. Men sen så några månader senare så satt vi där på nätredaktionen och då kom den här hemska historien om någon kvinna, någon amerikansk kvinna som hade skurit penisen av sin man och kört den i köttkvarnen. Ja, avfallskvarnen. Ja. Så att den inte ens kunde sys på. Och då sitter hon och gapskrattar och får med sig kararna som sitter runt om. Och jag bara tittar på henne och så tycker ni det här är roligt? Aha, så om nyheten hade varit att en man hade skurit av sin hustrus bröst och kört dem i avfallskvarnen, hade ni skrattat det också?
Ja, och grejen var väl också att var det inte någon sån banal anledning, typ att hon blev förbannad för att han hade varit otrogen, och då verkar de här människorna tycka att ett rimligt straff för det är att man får sin pille avhuggen och kör i en avfallskvarn. Ja. Jag menar, brottet och straffet korrelerar inte riktigt där. Men nu, vi skiter ju de idioterna på Aftonbladet nu, så går vi vidare till våra kära, apropå IS då, IS-imamer som vi har i Sverige och har ett jäkla bry med vad vi ska göra med.
Ja, just det.
Igår kväll så var ju Abu Raad med i, vad heter det? Det
här Agenda.
Agenda, ja. Ha, jag har inte sett det, men det gjorde du, eller?
Ja, jag plågar mig varje söndag.
Jag vet, för att du är duktig, och jag orkar inte.
Mm. Ibland är det ju faktiskt någonting som är intressant. Och igår så hade de ju då gjort en telefonintervju med Abu Raad, den här jävla imamen, vars hyllande av Islamiska staten och vars enorma, liksom enormt radikala islamism är väl dokumenterad genom åren, inte minst av Gävle Dagblad som sedan blev utsatta för massa hot. Han är ju en av de här 6 imamerna, tror jag det är, 5 eller 6 som sitter då. De är alltså inte misstänkta för något brott, utan det är alltså Säpo som har tagit till den här lagen om nu tappade jag det.
Ja, men det är ju någonting med, du vet, rikets säkerhet.
Precis. LUS, det förkortas utlänning, skydd, någonting sånt där. Och
därför de är förvarstagna på grund av att de försätter Sverige i fara, helt enkelt.
Ja, och ja. De är ett hot mot rikets säkerhet. Ja. Och då sitter de där, men de väntar inte på någon rättegång, utan det de väntar på är att bli utvisade. Men då vet vi ju att de här aborader, de andra stackarna, de kan ju bli utsatta för tortyr eller fängslande när de kommer hem till sina hemländer. Så att därför kan man då inte utvisa. Nu är det inte helt klart att man inte kan utvisa honom, men då hade de i alla fall...
Jag får bara flika in snabbt, Ingrid. Sa inte någon av dina fåglar att irakierna som ju Abourad är iraker, är jäkligt sugna på att få labbarna på honom, eller?
Ja, ja, absolut. Så att det är inte så att han ljuger om det. De vill säkert hänga upp honom i närmsta lyktstolpe, absolut. Ja, ja.
Men vem skulle gråtit över
ja,
detta? Ja,
det är ju det som är grejen. Men jag vill bara säga att han säger då till den här journalisten på SVT att när hon frågar, har du gjort någonting som är ett hot mot riket? Nej, det är för att de diskriminerar oss muslimer. Ja, ja, det är bara, det, alltså du vet, inte ett öga i tårt. Ja, ja, ja. Men i alla fall, det som var intressant var att de hade en diskussion efteråt, och då var det då någon liberal, och så var det den här hemska Linda Snecker från Vänsterpartiet, och så var det Sverigedemokraternas Adam Marttinen, och han var riktigt jäkla bra. Det första han säger är så här, att det vi måste göra är ju så till att ta bort den bortre gränsen, för man kan nämligen bara hålla dem i förvar i ett år. Och okay, har man då inte då lyckats utvisa dem, då släpper man ut dem. Möjligtvis får de gå anmäla sig hos polisen, men fattar, det är ju helt idiotiskt. Och då säger han då, vi måste ta bort den bortre gränsen, det är det första vi måste göra. Och de andra drar efter andan då och liksom så här, vad menar du, skulle man kunna hålla folk inspärrade hur länge som helst? Ja, om de utgör ett brott mot alltså rikets säkerhet, så är det klart att vi måste göra det. Så det var riktigt bra.
Mm. Ja, ja, det var det. Och till och med liberalen slirade lite där på du vet, och var sådär, ja, ja, det är ju inte något önskvärt scenario, men det är klart att kan vi inte på något annat sätt, du vet, till och med han fick erkänna att vi faktiskt är det viktigare att vi försöker skydda svenskarna än liksom att vi skyddar livsfarliga människors mänskliga rättigheter.
Alltså detta har ju pågått så länge så att folk tänker ju inte på det längre. Men det är ju helt bizarrt att utlänningar som kommer hit och begår brott eller är farliga och hotar rikets säkerhet, att vi ska bry oss om vad som händer dem i deras hemländer. Det är väl inte vårt problem. Om du kommer till Sverige och begår brott eller är ett hot mot rikets säkerhet, hej då, nej, ut!
Verkligen, Ingrid. Du, vi måste gå vidare här nu. Det var ju hemskt vad babbliga vi var idag. För vi får ju inte missa veckans andra ynkrygg, eller?
Nej, precis. Mattias Karlsson. Mm. Vi pratade ju om det i fredags. Det är måndag idag, va? Ja,
det är
helt
måndag,
vilsen
idag. Det är måndag idag, ja.
Ja, om att jag har polisanmält Mattias Karlsson för förtal eftersom han påstår på sin Facebook att jag stödjer vissa former av pedofili, vilket är ett fruktansvärt påstående som är helt lögnaktigt. Och sen när vi hade spelat in fredagens program så hände följande, att jag gick ut och satte mig vid telefonen och såg att jag hade fått ett meddelande och lyssnar, och då är det en person från polisen från internutredningarna, det som också kallas särskilda utredningar, de som har hand om misstankar mot poliser, åklagare, domare och riksdagsledamöter. Så jag ringde upp och då så ville han att jag ska komma på förhör för att berätta mer om detta. Så utredningen är igång.
Mm. Därför att det som har hänt här nu då, det är ju att alla Mattias Karlssons fans har rusat till hans sida på Facebook och tyckt att ja, slåss mot pedofiler och nazister, det är jättebra Mattias. Det är bara det att där är inga pedofiler och nazister, utan förutom i Mattias Karlssons huvud, men det kvittar ju. Och han själv har ju då gjort det här roliga att istället för, du vet, när man har grävt ner sig i en grop så är det kanske bra att sluta gräva när man liksom är, men det har han inte riktigt fattat, utan han har gjort ytterligare ett jättelångt inlägg där han visserligen inte nämner dig vid namn, men där han förtalar dig ännu mer, vilket du också har anmält.
Ja, och skickat iväg till polisen. Så det ska bli mycket intressant att se vad de gör åt detta. Jag förväntade ju mig, vis av erfarenhet, att de skulle lägga ner det här med vändande post, att jag bara skulle få ett brev där det står att det finns ingen anledning att fortsätta utredningen. Men så är inte fallet, utan jag ska alltså i veckan här på polisförhör. Och jag är väldigt, väldigt glad över detta, och jag hoppas då sannoliken, som jag sa redan förra gången, det här är en principiellt viktig fråga. Om riksdagsledamöter får lov att förtala journalister hur som helst, då, hur ska då journalisterna kunna fullgöra sitt uppdrag, sitt viktigaste uppdrag att granska makten. För så fort en journalist då blir misshaglig, då kan ju riksdagsledamoten gå ut och säga, men det där är en pedofil och han är inte en seriemördare. Och sen, så, för det är ju det som är problemet, som jag sa redan förra gången. Om de här vänsterdårarna skriver saker om mig, så räknar jag ju med att mina fans och de som lyssnar på mig inte tror på det. Men när Mattias Karlsson, en riksdagsledamot och dessutom för Sverigedemokraterna, så många av våra lyssnare röstar på, då är det ju människor som tror att det här är sant när han säger det. Så det är så, det är verkligen så inkryggigt, så kan man säga, men jag gör det ändå. Alltså,
nej, det är extremt fruktansvärt försåtligt det han har gjort, och de här då citaten från din gamla blogg som han har ryckt totalt ur sitt sammanhang. Jag tror du kanske funderar på om du skulle skriva en artikel och förklara liksom vad det gick ut på, eller hur gör vi med det?
Ja, jag vet inte. Jag tänker att jag inriktar mig mer på den här polisutredningen nu. Men däremot så ska jag lägga länken till den podd vi gjorde när vi pratade om dokumentären Neverland med Michael Jackson, där vi just pratar om det här, att det är det du säger så här till mig. Ja, men Ingrid, det är ju det du har försökt säga i så många år, att de flesta pedofilerna inte plågar och hotar och torterar barn, utan de lockar dem, och det är till och med så att barnen inte ens förstår att det som händer är ett övergrepp. Ja. Så om någon nu är så dum eller så, att de tror att jag på allvar tycker att det är okej att pedofiler utsätter barn för sexovergrepp, så tycker jag att ni ska lyssna på det resonemanget vi för om den här dokumentärfilmen. För det råder ingen som helst tvekan om vad mitt syfte med detta alltid har varit, nämligen att få människor att förstå att pedofiler, de allra flesta pedofiler, det är inte de ondskefulla männen, det är snälla kusinen, det är den där jättegulliga grannen som så gärna att ta hand om ditt barn och som barnet älskar, tycker det är jätteroligt att vara med. Det är där ni ska vara rädda.
Ja, ja, precis. Och jag tror någonstans att Mattias Karlsson vet detta. Han vet att du inte är pedofil, eller hur?
Ja.
Alltså är det, ja, ja, det var en retorisk fråga. Ja. Men även Svegot hade ju detta uppe i sin podd i fredag, så då sa Konrad att jag vet att Mattias Karlsson inte tror detta om Ingrid. Just det, helt rätt. Alltså förtalar han det medvetet för att uppnå ett syfte. Han vill svartmåla dig helt enkelt för sina egna syften. Och som sagt, du hade inte med originalkonflikten att göra överhuvudtaget. Utan han dänger in dig bara för att...
Ja, men nu vet jag, nu slår det ju mig här att anledningen till att hans gamla hat mot mig blossade upp, det var naturligtvis den debattartikel vi publicerade någon vecka innan.
Just det, att han förstår...
Att Mattias Karlsson förstör för de alternativa medierna.
Fast den kom efter hans
nej.
Facebook-krök.
Skitsamma,
Ingrid.
Eller det kanske den gjorde. Det var ju bara det att jag hade inte gjort något åt det.
Jag tror att han, som jag sa redan i måndags, jag tror att han tog sin chans att dänga till. Han har velat göra det länge, och det här uppföljande Facebook-inlägget som han gjorde, som är väldigt, väldigt långt och där han skriver väldigt ingående om dig till höger och vänster, säger mig att han har liksom ett intresse eller en fascination för dig som är nästan, jag känner är lite osund. Varför vet han alla de här grejerna om dig? Det är ju helt koko ju. Eller liksom tror sig veta, eller förstår du vad jag menar? Varför har han suttit och grävt på din gamla blogg och Ingrid tyckte det då och hon skulle vara med där och sen, men sen sa hon det och jag vet inte, jag fick bara en sån här creepy vibe liksom, att han har en osund hänga på dig.
Ja, men jag har ju uppenbarligen den effekten på vissa människor.
Du har ju det. Du har en förmåga att verkligen att dra till dig folk som har osunda hang-ups på dig. Absolut. Men hörni, bli inte rädda nu och tänk liksom att men jag gillar SD och jag gillar Mattias Karlsson och sådär liksom. Men det här är... det är tyvärr så att det är Karlsson som är dålig för SD, inte Ingrid, i det här läget, som jag ser det i alla fall. Och jag vet att, att väldigt många av er som röstar på SD, ni är liksom känsliga för kritik och ni tycker liksom att vi får utstå så mycket skit från alla möjliga håll. Ja, och jag kan förstå det, men den som liksom drar på partiet en massa skit, det är faktiskt Karlsson, det är inte Ingrid. Och det är inte första gången heller, så kanske är det så att ni borde ifrågasätta honom mer. Det är, ja.
En nåd att stilla bedja om. Ja, då hinner vi ju inte prata om att Greta Thunberg har fått en skålbagge uppkallad efter sig. Så bara säga att den är gul, blind, vinglös och knappt synlig. Det kan vara så att det egentligen är en väldig förolämpning.
Ja, stackars Greta. Jag tycker lite syn om tusen. Ja. Ja, vi kommer att ta upp tråden igen på fredag med allting. Som vanligt har vi ju massa ämnen som vi inte har hunnit med idag. Och vi ber er om att ni ska sätta oss som vanligt. I fredags pratar vi om Platina regn och vi hoppas att det inte fick den effekten att alla tänkte, vad bra, ja men det behöver inte jag stötta Ingrid och Maria nu för nu har de massor med pengar. Så är det ju inte, tyvärr.
Nej.
Utan kom ihåg, Swish, PayPal, bankgiro, allting finns på hemsidan och bli gärna månadsgivare.
Ja, och med det så önskar vi er en fantastisk vecka och puss och kram.
Puss och kram!